Men jag höll nästan på att glömma den kanske mäktigaste avdelningen, den med bilarna. Här finns gott om rörliga detaljer i genomskurna motorer och chassin. Det är sånt som intresserar folk. Målarprinsen lyssnar till sin sakkunnige brorson. Och så var det russinet i kakan, Volvos nya småbil som äntligen gav oss en svensk vagn i en storleksklass som utlandet hittills varit ensamt om. Dagligen utlottades ett exemplar på entrébiljetterna och första vinnaren blev en riktig professor, 89 år gammal. Så där blir det fart på gamla dagar.
Och så till Skåne.
Äppleskörd i Skåne. En ljuvlig tid fylld av Cox Pomona och andra läckra frestelser, som Cox Orange exempelvis. Det här ska väl vara Cox Orange, hoppas jag. Och detta Belle de Boskop. Jag är ren amatörpomolog, så jag får be så mycket om ursäkt om jag misstar mig. Att detta äppleplockning är jag däremot absolut säker på. Även om min teknik var något annorlunda på den tiden jag nallade, plockade äpplen. Men det är en annan historia. Riktigt så stor äppleskörd som man kunnat vänta efter vårens rika blomning blev det inte tyvärr. Vill ni se hur Skånes fruktträd såg ut i våras? Varsågoda! Månadens namn är maj och destinationsortens Kivik på skånska ostkusten. Inte i mannaminne hade man haft en sådan blomning och anblicken av ungefär 100 000 träd i vitt var överväldigande. Här befinner man sig bland verkliga fruktexperter och kan få se många intressanta saker. Äppelodling på spaljé var en nyhet för amatörpomologen, men lär innebära något av Columbiägg, om uttrycket tillåts i samband med fruktodling. I år hade Kivik anordnat en speciellt pampig blomningsfest som lockat man ur huset. Huvudnumret var ett festtåg som gick med pukor och trumpeter och skrämde vettet ur kvittren, men inte ur Kiviks okrönte kung. Sveriges första historiska tåg av fruktträdssprutor kunde man beundra. Där belystes utvecklingen från den första enkla handsprutan fram till de motordrivna amerikanska jättesprutorna. Ja, Kivik hade en stor dag. Nybrogatan i Stockholm, till synes fridsam, men vad utspelas bakom källargluggarna? Mystiska vägningsprocedurer, är det nattsvart börskaffe som byter ägare mot fina feta sedlar? Vikten kontrolleras. Och tillåt mig så presentera landets förmodligen fetaste Felix fångad en face. Det är en överväldigande syn för varje sann kattvän, förvisso är jag en dylik. Den ätna kollet väger 14 kilo i lilla rara rumplästen. Tonnagesökande flottan är imponerad. Här gungar det gedignaste kölsvin ytterst lätt. Om kattas kissemissen kan röra sig, jo, var så säker. Vi är i Örebro, dit SF-filmen Hets nu hunnit på sitt ganska fantastiska segertåg runt Sverige. Tekniska skolan i Örebro hade man och kvinngrant samlats under manande deviser. Man skulle gå i gåsmarsch till premiären på SFs bio Kina. Ett kul initiativ, tycker jag. Och under tiden sitter väl lärarna i kollegierummen landet runt hackande tänder. Allt medan Weltschmerz vädras och världsvisdom fördjupas på gymnasistmötena. Vem kan glömma Stockholmskillen som mött så många kaligulor? Han som gått i 14 olika plugg. Redan i oktober kom vintern till Stockholm, men den kom lite ojämnt. Det började med stadion där isen lade sig i den enda som ligger närmast Norrland. Delvis berodde nog fenomenet på fader Bergvalls fina frysmaskiner som sätts igång i god tid, till fröjd för skridskoprinsessor och ditoprinsar. Här svänger man nu sina lurviga ben på stålskod fot och ishockeyträningen har också börjat. Karlskrona läroverks gymnastiksal har bland sina flitigaste besökare en femårig kvanting som heter Jan Hjärt. Hans pappa är poliskonstapel och fin i gymnastik, något som tydligen har gått i arv till sonen. Vi Gymnastikföreningen har enhälligt beslutat utdela bronsmärket till unge Jan. Och därmed torde Gert Junior vara landets yngste bronsmärkestagare i gymnastik. Är det någon som anser honom oförtjänt av utmärkelsen? I bästa stil och sända det iväg till duschen. Vad månde bliva av det barnet? Elitgymnast såklart, säger femåringen Jan. Nu är det höst. Trånande häver sig många bröst. Trånande efter bättre kort vid kvällsbridgen. SF-journalen som söker hänga med i händelsernas växlingar har gjort hempridsbrott hos en bridgejunta. Nå, har du svalt korten? Ingalunda, ingalunda, svarar broder Mebius och nystar fram den ena talongen efter den tredje. För han är medlem i den illustra sammanslutningen Magiska bröderna, och för sådana existerar inga vare sig svårig eller ledsamheter. Ruter kung på bordet. Aha, tänker broder Frisk, här ser det mörkt ut. Det blir ingen annan råd än att tillgripa en enklare färgförvandling. Broder Sandels spelar för tillfället åskådarens roll. Han är hedersledamot i föreningen Bort med tobaken. Överstelöjtnant Evert är brödernas ordförande. Han är även ordensmästare i så kallad enhandsvolt. Åskådarna kan ju själva försöka tricket när ni kommer hem, men har lugnande medel till hands och lås in hustru och barn. Broder Frisk tänker läska sig. Men vad nu då? Är det bläck i glaset? Broder Appelgren har druckit ur och tänker lämna glasen till disk. Näsduken runt en bokpärm och glasen på näsduken, och där sitter de fast ända tills kvällens värde tar ut dem i köket. Ja, vi har trevligt på våra möten, säger ordföranden. Och så går sista roberten av stapeln. Därmed når magiken ett stadium dit SF-journalen inte vågar följa med. Det finns gränser. Trots rikedomen på brickor är detta ett spartanskt dukat bord. Det är nämligen vatten i glasen och ingenting alls i kaffepannorna. Stockholms servitörer och servitriser ska ha gångtävling för första gången sedan 1930. Och spänningen är stor både bland deltagare och mer eller mindre kända arbetsgivare. 2 sekunders tidstillägg kostar 2 utspillda centiliter. Alldeles för lite, suckar många misstänksam stamgäst. Närvaron av sjukvårdare tyder på att tävlingen ska bli hård. Eller de kanske ska ta hand om den publik som inte tål anblicken av spillda centiliter. Säg fröken, bevare med vilken effekt hade anropet idag. Här gick starten i damklassen med en hastighet som inte tyder på utsträckt tid. Från stadshuset går banan ut på Norr Mälarstrand en bit och sedan tillbaka igen. Klaga inte på tempot i den här serveringen. På återvägen leder fröken Lilian från Berns med fröken Berta från 55an hack i häl. Fröken Lilians finish är emellertid bländande som hennes leende, och hon vinner säkert. Hennes gäster behöver nog inte vänta på maten. Herrklassen startar. Stilarna är lindrigt sagt blandade, och gångexperten och entusiasten Torsten Tegner får väl nervsammanbrott om han ser de här teknikstudierna. Krigets skräckteater. Rökarna stiger över fronten vid Raumo, där allt står i lågor, och i sydost, långt bortom Björke kyrka, brinner det i Kemi. Signalskott vid Tornio seminarium bådar strid i själva staden. Seminariet är ett av tyskarnas tillhåll. Kriget är bara 600 meter borta nu. Direkt eld och rikoschetter viner kring svenska observatörer. Men Boga håller SS-kameran igång.
Tyskarna sprängde broar och hus, vägar och järnvägar. Särskilt de SS-trupper med belgare, holländare och kroater som skövlade Rovaniemi visade tydliga tecken på desperation i krigets slutskede. Nordligaste Finland föröddes totalt och cirka 55 000 finnar flydde över till Sverige.
Tyska flygplan anfaller de framryckande finnarna med kulsprut i eld och striden tilltar i ursinne. Från finska sidan kommer båtar med tyska desertörer och sårade. Svenskarna anropas om hjälp och svenska sjukvårdare rusar till undsättning i kulregnet. Från vår älvstrand sätter man ut båtar för att gå flyktingarna till mötes. Här kommer en spillra av tyskarnas en gång skenbart obetvingliga armé. Han följs av flera som alla förs till vård och avväpning. Sätter finnarna in sitt avgörande anfall och kastar tyskarna ut Tornio. Den tyska vägen är som alltid lätt att följa. Brinnande byar och skövlade hem är vägvisare.
Striderna mot tyskarna krävde tusentals offer och varade till den 25 april 1945.